God morgon, det här är Radio Nacka 99,9 och radiolars.com. Klockan är 11 minuter över 7 på morgonen, onsdagen den 16 juni 2004. Och en underbart vacker sol strålar in här genom fönstret. Jag var tvungen att dra ner rullgardinen igen. 16 grader har vi där ute. Det kommer bli lite växlande sol och moln om vartannat idag. Men några regnskurar återigen. Det har ju regnat väldigt mycket här. Igår regnade som bara den och natt regnade som bara den. Lite åska till och med igår vid 8-9 tiden här i Nacka. Vinden 6 meter per sekund, syd. Ostlig, mest ostlig faktiskt. Det kommer att kliva upp till en 15 grader idag under dagen. Men som sagt lite regn, så ta med galosch. Och under eftermiddagen så klarar det upp lite mer. Regnet håller sig borta. Solen får lite mer chans att synas. Så det blir väl trevligt. Solen gick upp 3.35 och går ner 22.03 i natt. Så att det blir till en ljusare och ljusare. Jag vet inte när den här vårdagjämningen är egentligen. Den brukar komma så tidigt tycker man, den här vinterdagjämningen eller vad det heter. Höstdagjämningen kommer också så tidigt. Men än har han inte tydligen varit här, för solen är här längre och längre tid varje dag. God morgon, jag heter Lasse Lundberg, finns här på Radio Nacka 99,9 varje morgon mellan 7 och 8. Man kan även höra oss på radiolars.com. Ansvarig utgivare är Radioföreningen Nacka. en positiv nyhet tycker jag i alla fall. Idag så ska Thomas Bodström presentera ett nytt förslag till sexualbrottslag. Bodström, alltså justitieminister, om man undrar det. Och det är bra. Vi har haft en väldigt skum lag här i Sverige som har sagt att för att det ska kunna dömas till våldtäkt så ska då gärningsmannen ha utövat våld och offret måste ha försökt försvara sig. Annars så kan det inte dömas till våldtäkt. Och det här är ju lite konstigt, för att det innebär ju att folk som inte har kunnat försvara sig, man har varit fysiskt handikappad eller man har varit påverkad av någon form av läkemedel eller droger eller någonting och inte kunnat försvara sig, eller alkohol eller vad som helst, så har inte dömts som våldtäkt. Och det gäller även sexuella övergrepp mot barn, samma sak där. Men enligt den nya sexualbrottslagen, det förslaget har sagt som justitieminister Thomas Bodström ska presentera idag, så ska man anpassa sig mer till en, faktiskt en lagstiftning som man har i Kalifornien, där ansvaret ligger på gärningsmannen mer, vilket jag tycker är riktigt. Men det är klart det finns några juridiska problem här naturligtvis, eller mänskliga problem kanske man ska säga. Det vad som har hänt, för att ta ett exempel, det finns någonting som heter rofinol, som är en drog som är ett starkt sömnmedel som används ibland inför operationer, till exempel om en människa ska sova riktigt tungt. Jag vet inte riktigt vad det används till professionellt, men den drogen har då en del gärningsmän blandat i dricka av olika slag, något glas med vad som helst, och den som dricker där varken luktar eller syns eller färgar eller någonting, utan det märks inte. Den som dricker det där glaset med någon sån där piller i somnar in väldigt tungt, blir medvetslös helt enkelt. Och vad som har hänt var att om den här gärningsmannen har använt sådana piller och sen utnyttjat den här personen sexuellt, så har det inte klassats som våldtäkt enligt laget, utan bara som sexuellt utnyttjande, vilket är betydligt mildare straffskala på. Och jag tycker det är självklart att det ska klassas som våldtäkt naturligtvis. Och det har nu Bodström gått med på. Han kanske har hört mitt program där, men det han pratat om länge, i och för sig något år eller par har väl pratat om det här, och nu har det kommit till ett konkret förslag som ska presenteras idag. Så det är bra. För eftersom det här straffsystemet har varit så märkligt, så är det naturligtvis många sådana övergrepp som aldrig ens har rapporterats. Eftersom offret vet att det inte kan bli så mycket straff och så vidare. Och det gäller samma sak om en, alltså om en person är brusad eller av vilket skäl inte kan försvara sig, så ska det naturligtvis klassas som våldtäkt, tycker jag. Och så har lagen, så vill ni Bodström ändra lagen. Det är klart att det finns en annan sida av det här som motståndarna mot det här lagförslaget säger, och det är det att det kan bli mycket lättare för någon att bli anklagad för då våldtäkt, även om det inte har varit det. Och det kan ju stämma, att det kan det bli, rent teoretiskt i alla fall. Men då är vi inne på det här med bevisfrågan, vilket är en helt annan diskussion. Man bör inte blanda ihop två diskussioner med varandra egentligen, utan det är ju en bevisfråga naturligtvis, som handlar om en helt annan sak. Så jag tycker det här är bra förslag av Thomas Bodström, och applåderar. Det lär väl bli lag också, skulle jag tro. Det är väl så det går till nu. Så det är bra. Ja, då, om du åsikter det här, du kanske tycker annorlunda än vad jag tycker om den här saken, du får gärna ringa in hit i sändningen, att jag kopplar in telefonen här. Så om en par minuter så blir telefonen inkopplad, då kan man ringa 716 44 17. 716 4417 till Radio Nacka 99,9. Klockan är 7.23, det är onsdagen den 16 juni och vi sänder även över internet på radiolars.com. Vi hade lite problem här, det var tyst här en stund på internet i natt, sen vid 2-3 tiden i natt ungefär. Varför vet jag inte riktigt. Vi hade lite problem igår också, så att det var borta några dagar från internet. Men just nu ligger vi och sänder, kan man höra här. Så ligger vi och sänder där, hoppas jag. Man kan alltså ringa hit 716 44 17. Tre misstänkta terroristledare gripna i Sverige. De är från Sumatra, den lilla ön Java Sumatra där, som ligger på varsin sida om vulkanen Krakatoa, som ändrade hela världen då på slutet av 1800-talet, eller var det 1860, jag kommer inte ihåg riktigt, när Krakatoa exploderade och skickade såna här moln över hela jorden, stoftmoln, så det blev mörkare över hela jorden och det blev svallvågor ända upp till Europa faktiskt. I Portugals kust kunde man få svallvågor från Krakatoa, det är helt otroligt, men så går det till i jorden. I alla fall, därifrån, norra delen av Sumatra, så finns det en separatiströrelse som vill skilja sig från regeringen där. Och tre av ledarna som kallas för premiärminister, utrikesminister och något tredje, han var för högminister. De finns i Sverige så några år. De har väl fått, jag har inte sett om de fick politisk asyl i Sverige eller om de kom hit på annat sätt så att säga rent juridiskt, men de har blivit svenska medborgare i alla fall. Och när regeringen nu i Sumatra vill anhålla dem för terroristbrott, så kan de inte utlämnas från Sverige på grund av att de är svenska medborgare, men de kan ställa sin förrätta i svensk domstol. Och de är nu gripna, tre stycken, och det här är en story som har gått ganska länge, så att nu har det tydligen hänt lite mer där. Och det hade tydligen att göra med att man hade fått tag i en dator med en del information för Säpo då, förmodligen, som har gått igenom och hittat mer. Man kanske har fått mer information från Sumatra också. Så att nu så är de gripna i alla fall, och så får vi se vad som händer det. De kommer alltså att, om det nu går till domstol, ställa sin förrätta i svensk domstol. Så att det blir en betydligt mildare behandling än om de hade ställt sin förrätta där nere naturligtvis. Jaha, det här är Radio Nacka 99,9 och RadioLars.com. Jag kollade just, vi ligger fortfarande ute. Det är 7.30 den 16 juni 2004, en onsdag, och solen lyser underbart här över Nacka just nu. Men det kommer att bli lite molnigt, det är till och med lite regn. Och det kommer inte bli så varmt heller, bara 15-16 grader idag någonting. Igår så hade vi ett större avbrott av några internetsajter. Flera stora internetsajter här i västvärlden drabbades av ett avbrott. Det var väl på eftermiddagen igår, svensk tid, 4-5 på eftermiddagen. Det gällde Yahoo! Och det gällde Google! Och det gällde även Microsoft och Apples internetsajter. Så att det blev var ganska stora avbrott. Jag vet inte om man har lyckats lista ut vad felet berodde på än. Man misstänker att det var en sån här DOS, Denial of Service Attack. Och den går alltså till så att det är inte hacking i vanlig form. Hacking är att någon micklar sig in i någons dator inuti, där man inte ska få vara, man inte är skötare eller ägare av datorn. Men Denial of Service Attack är någonting annorlunda. Det är helt enkelt att de här hackarna skickar så många besökare till en internetsajt till exempel, så att vanliga besökare inte kommer in. Och det är inte konstigt om att man tänker sig man har en butik. Tänk om man har en bokbutik, och ja, det brukar vara så där 3-4 kunder där, 5 kunder in i bokbutiken vid ett tillfälle så där. Och så skickar man dit 100 kunder på en gång. Då blir det så gott som fullt i butiken. Och knappast någon annan kommer in. Och de där som går in där, de gör ingenting. De utskickar det då för att blockera butik. Men de bråkar inte, slåss inte, de skäl inte, snattar inte. Utan de går bara runt där och tittar bland böckerna. Men de handlar ingenting. Och då kommer ju väldigt få andra vanliga kunder in. Kanske en enstaka då och då kommer in. Men det blir så gott som fullt. Och det är så en sån här denial of service attack fungerar. Att man skickar en väldig massa besökare till en webbsajt, en besökare. Det är alltså så när man surfar på nätet, när man klickar på en webbsajt och tittar på den, då är man en besökare som bara går in och tittar på en webbsida. Så kanske man tittar på en annan webbsida. Någonting väldigt vanligt och benign. Så att just den delen av hacking är ju inte hacking egentligen. Det är bara det att man blockerar, för att man, om man gör sånt på sådana sajter som säljer saker eller visar saker, eller så kommer ju inte vanliga seriösa tittarna in. Och det, när jag säger kunder, det är alltså inte så att den denial of service, att det sitter folk och går in på de här sajterna samtidigt, utan det är den delen som är hacking, att flera datorer här och där i världen samtidigt går till en sajt. Så det sitter inte levande människor och kött och blod bakom, utan det är datorer. Så att det är egentligen inte riktigt samma sak som om man hade skickat in kunder i en butik. Mera som om man hade skickat in robotar i en butik som inte handlar någonting, utan robotar som bara går in och tar upp plats så att den inte kommer in. Ungefär så hade det varit en bättre förklaring. Men det finns en del av hacking i det här. Det är nämligen så att de som gör det här har inte tillgång till tusentals datorer som kan göra sån här, gå till samma webbsida på en gång, utan där kommer hacking in, att vanliga människor som har sina datorer stående på med bredband, eller företag som har bredband, men vanliga människor som har bredbandsdatorer som står på och går, deras datorer då invaderas av ett virus som lägger sig där och vilar, och sen på ett, det kanske är när som helst, det märker inte innehavaren, och sen på ett givet klockslag då, alla de här viruserna har, eller sitter och väntar på ett klockslag och ett datum. Och då så går alla de här datorernas signaler ut och besöker en och samma webbsida som de blir full. Och det vet ju fortfarande inte ägarna till datorerna om. Det kan vara vanliga privatpersoner, deras datorer, eller det kan vara företagsdatorer, vilket som. Men så länge de har datorn på då, dels när de blir infekterade av virusen, men sen att de har datorn på vid det här klockslaget. Det har inte alla naturligtvis, men de ganska många har datorerna på ofta. Så att då skickar deras datorer ut och besöker en viss sida. Och det märker ju oftast inte ägarna. Det är väldigt få som håller koll på sina datorer, vad som händer där inne. Så att det är så en denial of service attack fungerar oftast. Och det är alltså hacking vad det gäller att gå in i folks, vanliga folks datorer, och sen att den datorn ska gå till en viss webbsida vid ett visst klockslag. Det är hacking. Men att besöka själva sidan är alltså inte hacking. Och det var det som hände nu. Yahoo och Microsoft och Geocities kanske också då, eftersom det var Yahoo och Google och Apple. Problemet är då att spåra, eftersom när en och samma hemsida besöks av tusentals besökare vid ett tillfälle, så kommer det från alla, från tusen olika användare. Så att det är svårt att veta vilka av de här som är en sån här attack och vilka som är vanliga besökare. Det kan ju inte den här webbsidan se så lätt. Om man börjar spåra tillbaka till någons dator, så kommer man inte till hacken. Man kommer alltså till den här datorn. Det kan vara din dator. Om du har dator, och framförallt om du har bredband och den står på, så kan det vara din dator som är med i en sån här denial of service attack. Ja, men jag har haft mina datorer på. Det kan vara, någon av mina datorer kan också ha gjort den här attacken utan att jag vet om det. Det som skedde igår. Så att när de som vill spåra det här, myndigheter som FBI faktiskt bara kolla mer och mer på sånt här, eller företagen själva då, Yahoo eller Microsoft eller Google eller Apple, om de vill börja spåra tillbaka, så hittar de med vanliga folks datorer. Och sen måste de då själva i så fall hackas in i folks datorer för att se om det var, lyckas lista ut om det här var en del av en attack, eller om ägaren själv gick in och besökte Google bara så där, som vilken annan ägare, som vilken annan besökare som helst. Så att de här attackerna är lite svåra att komma åt. Denial of service attack, DOS heter de. DOSA skulle de väl heta egentligen. Och det gjorde alltså att det blev blackout igår på en väldigt massa stora internetsajter. Vilket är ganska betydande driftavbrott i dagens värld, där internet är så viktigt och så stort. Vi hade lite liknande avbrott här i förrgår, var väl, när det åskade och regnade riktigt ordentligt på eftermiddagen vid femtiden, så slocknade Nackasändarens radiosändningar här också. Jag vet inte om det åskan slog ner i masten, de har ju sig skydd för det, eller om det var för mycket vatten där i antennen, men det hände någonting med antennerna i alla fall för FM-sändarna, så att det blev tyst i 40 minuter. Det är också någonting ganska ovanligt, men i alla fall. Så vi har en ny värld där vi alla är ihopkopplade, och där sådana här driftavbrott kan påverka oss ganska allvarligt. 7:38 är klockan. God morgon. En annan fråga som har dykt upp i kölvattnet efter EU-omröstningen vi hade här för några dagar sedan, det var junilistan. Som jag kunde avslöja så fick de ju en 14% ungefär, och det blir 3-4 mandat eller någonting i Bryssel. Ja, det var inte jag som avslöjade, men men det var en kontrovers med junilistan, och det var ju inför Sveriges Televisions stora slutdebatt inför valet. Så fick inte junilistan vara med. De etablerade partierna fick vara med, men inte det parti som var uppstickaren och som det hade pratats ganska mycket om. De fick inte vara med i debatten. Och då kunde många tycka, men det här är ju, vad är det här? Det är väl orättvist, va? Kan de stängas ute? Och det skrevs väl kanske en del, jag vet inte om det sades det i pressen också. Men som den vanliga idén här med mitt program är, så vill jag gå igenom saker lite mer från flera håll och inte bara en liten sida av saken. Så att jag ska se här nu. Vi ska ta upp det här om en liten stund. Då måste jag bara kolla en sak här. Ett ögonblick. Det verkar som, det här är alltså ett återkommande problem. Det är nämligen så här att när journalister i vanliga fall gör bedömningar om vilka som ska få vara med och debattera i TV, det sker ju dagligen och stundligen. Och då har ju journalistkåren vissa gullegrisar som man gärna har med och vissa som man inte har med så mycket. Vi kan ta Miljöpartiet till exempel, som är ett seriöst parti, inget fel i dem. Jag tycker de har rätt mycket och de är intressanta, de är viktiga. Men när Miljöpartiet kom till så fick de en väldig massa uppmärksamhet. Och då har de väl fortfarande egentligen i media. De har mer uppmärksamhet, jag ska jämföra med, än vad till exempel Kristdemokraterna har haft. Som är också en folkrörelse som har dessutom funnits längre. Och som har en del intressanta frågor. KD har väl kanske senare år kommit fram lite mer i media. Men det är alltså så att media dagligen bestämmer och... Det finns vissa partier man inte ens pratar om, inte har med, och vissa man har med väldigt mycket och sådär. Så går det till i media, det är en allmän vinkling. Och ibland, inför val, det är så att inför val så har media dessutom ett krav på sig att de ska vara opartiska, och det är viktigt då att de inte ger mer tid åt vissa partier och mindre åt andra. Och då kommer en intressant sak. Inför en slutdebatt så är det viktigt att, dessutom är det viktigt under själva slutdebatten att alla får lika mycket tid under själva debatten, att det mår lika många minuter för varje deltagare. Och då har vi ett gammalt klassiskt problem som inträffar ofta, nämligen att man har några etablerade partier och de får vara med i slutdebatten självklart. Men så kommer det någon uppstickare, ett helt nytt parti eller ett väldigt litet parti eller en ny kandidat, om det är som i USA där man har kandidater mer än partier, så är det samma sak där, en helt ny, till exempel en oberoende kandidat, till exempel till presidentposten, så är det ju en från Republicans, en från Democrats, så någon gång har det dykt upp som en Ross Perot dykt upp som en tredje kandidat, och vi kommer väl få, jag glömmer bort namnet på honom, den här gamla miljökämpen kommer dyka upp som en tredje kandidat i år också, Ralph Nader. Och vi hade alltså junilistan som dyker upp nu. Och då är det vissa som säger, varför fick inte junilistan vara med i TV för upp i debatten? Det var ju orättvist. Och då kan man säga att ja, å ena sidan var orättvist, för det pratade väldigt mycket om junilistan. Det fanns ett stort sug bland folk om junilistan. Så att därför borde de ha varit med. Men å andra sidan, så är det så här att när man ska ha såna här rättvisekrav om vilka som ska få vara med och hur många minuter och sådär, så brukar man då inte utgå från vad som har skrivits i media, vad journalisterna har tagit upp, utan man brukar utgå från Sveriges politiska system. Vilket som sitter med i riksdagen till exempel, eller vilka som har kandiderat partier. Och när det gäller vilka som sitter med i riksdagen är det ganska enkelt, där finns det vissa partier. Och när det gäller vilka som ställer upp till val, då finns det alltså hundratals partier som ställer upp till val, mer eller mindre seriösa. En del är seriösa folkrörelser men som inte lyckas komma in i riksdagen, som liksom har en seriös tanke och mening och många bakom sig. Och så finns det sådär som Kalanka-partiet, många partier som inte har någon seriös bakom sig men som bara tycker det är kul och har dragit igång ett parti. Så man då hade en sån här debatt i tv inför valet. Då står man inför valet att antingen ha med bara de som finns med i riksdagen, det är en ganska klar avgränsning och det blir en ganska bra mått på Sveriges politik. Eller också ska man ha med alla och då får man ha ungefär 500 partiers representanter som debattdeltagare. Och dessutom skulle det bli känt att tv kommer göra så, så kommer det registreras kanske 500 nya partier, folk som vill vara med i tv och vara med i debatten. Det blir alltså en totalt oseriös debatt som inte går att föra. Så var ska man dra gränsen? Så när det gäller junilistan så fanns de ju inte med i de officiella rullorna, för de hade inte varit med i val tidigare. Alltså fick de inte vara med i slutdebatten, för att det finns, hade man gjort det så hade det säkert startats en hel drös nya partier här och där. För de ville vara med i tv. Eller också fanns säkert, fast vi som inte har kollat det här EU-valet så noga, det fanns säkert andra listor än junilistan, andra partier eller andra grupperingar som bara inte kom med. Så det valet man står inför, för media har ett sånt här verkligt opartiskhetskrav på sig inför ett val, att då måste man verkligen vara strikt med minuttilldelning och så vidare. Och man kan också märka att junilistan fick en hel del uppmärksamhet innan de sista dagarna inför valet. Mycket mer än vad säkert andra grupperingar fick som de övertygade om att fanns, men som aldrig ens kom med. Och det var ju tack vare den uppmärksamheten i och för sig som de sen kunde få så många mandat. Så att de fick ju hjälp av media, det måste man säga. Men de fick inte vara med på slutet, för att man måste ju ha regler. Och jag har varit inne på en del debattsidor. Verkar som en del inte förstår det här. En del säger att, ja, man fick dem inte vara med i tv, det är odemokratiskt. Och jag säger bara, tänk lite längre. Liksom. För en av idéerna med det här programmet är att undvika den här Aftonbladsjournalistiken där man tar upp en liten detalj och ser om en skandal och det är så hemskt. Liksom, tidningarna vill ofta blåsa upp till skandal och bara ta upp en liten detalj. Nej, man måste faktiskt se saker i lite större sammanhang. Så att då har man det här problemet. Och en fördel med att ha många fria medier är att många olika röster kommer fram. Ja, nu ser vi inte riktigt det i Sverige, men för de flesta journalister tänker likadant, eftersom de är så måna att behålla sina vick som är så korta, så att de får låra jobbet så lätt, annars om de inte gör som de är PK. Men det är en annan historia. Men i alla fall, så att det är bra med många olika medier som ser olika saker om. Där är internet väldigt bra så att folk själva kan söka sin information. Men när det gäller då Sveriges Television så har de ett opartiskhetskrav på sig, och de måste, så som stort tung nyhetsmedia, det största i Sverige, måste ju de faktiskt följa lite strikta regler. Och då förstår jag dem att de inte tog med junilistan. För att om man skulle ta med en sån här som junilistan, vad ska man grunda det på? Som sagt, det finns ju hundratals säkert partier, listor. Jag vet inte om det var inför just EU-valet, men inför ett vanligt val finns det. Man kan inte ta med allihopa. Vad ska man gå på? Ja, det är väl så att nu kan inte jag reglerna med sig, för att få vara med i en sån här i ett val i Sverige måste man samla ett antal namnunderskrifter först. Det är en sån här första spärr. Och det kunde ju vara en spärr om man har lyckats samla namnunderskrifter. Men det blir fortfarande hundratusentals, eller tusentals partier blir det säkert ändå. En annan spärr är ju då om man skulle hålla på med och titta på opinionsundersökningar. Enligt opinionsundersökningar, hur många är intresserade att rösta på ett visst parti eller en sån här junilista. Okej, det vore en ganska praktiskt riktigt sätt att göra på en opinionsundersökning. Men då kommer problemet att opinionsundersökningar är ju inga officiella myndighetsorgan, utan det är ju faktiskt privata initiativ. Så att och det ser man ju på opinionsundersökningar, att de De slår ju lite olika beroende på vem som har beställt undersökningen. Därför gör man om de publicerar den eller inte. Och de, är alltså in, och de kan man alltså inte ha i, som en del i den demokratiska officiella processen. I den icke-officiella kan man ha, men inte i den officiella. Och sen kommer nästa problem med opinionsundersökningar. De är ett resultat av vad pressen har skrivit om. Återigen, det var därför judelistan blev så stor till stor del, för att det hade skrivits en hel del om den. Så då är vi tillbaka igen. Då blir det fortfarande pressen som bestämmer. Så att, nej, det är väldigt svårt att ha, att ta med en sån här som judelistan inför en slutdebatt i SVT. För vem ska bestämma? Var ska man sätta gränsen? Ja, då blir det ju fortfarande journalisternas godtycke på ett eller annat sätt. Det är de som får sitta och hitta på regler. Och därför är det en mera, därför är det en regel som är mera kopplat till Sveriges demokratiska system än kopplat till pressen, nämligen att man ska utgå ifrån de som redan finns representerade i parlament. Och då blir det svårt för nykomlingar naturligtvis. Men det är i alla fall en regel som är renare och som jag kan förstå. Jag vet inte exakt jag skulle gjort för, om jag hade haft någonting att säga till om på SVT. Men som sagt, journalisterna har ju fått publicitet och det är egentligen mest de sista tiden inför slutdebatten som såna här saker blir konkreta. Så det var lite bakgrund. Och jag har varit ute på internetsidan. Det verkar som många inte begriper det här. Och jag förstår det. Jag tycker också att det var synd att de inte fick vara med, för att de var ju en sån, det var ju så viktigt. Det var ju så många som ville veta vad de hade att säga inför valet. Men kom upp ett bättre förslag då. Ring hit och berätta hur man ska göra. 08 716 4417, 08 716 4417. Strömming från skärgården har länge utgjort en viktig ingrediens på stockholmarnas matbord.
Va? Vad är det här?
Ja, det här är boken Stockholms historia av Lars Eriksson. Under 150 år. Och det är den vi brukar gå igenom varje morgon här lite grann. Det är ganska intressant att titta tillbaka. Efter man tittar på dagens nyhetshändelser så tittar man tillbaka och upptäcker att det är samma sak. Vid mitten av 1700-talet minskade dock fisktillgången i Östersjön. Och efter diverse relativt lyckade försök att med hjälp av lagstiftning råda bot på problemet så återkom oron för utfiskning vid mitten av 1800-talet. Men helt har strömmingsleveranserna aldrig upphört. Fisken fördes in till Stockholm med rodd- och segelbåtar, senare ångbåtar. Och även med slädar vintertid. Försäljningen skedde vid Fiskarbryggan, Södra Fiskehamnen, som 1854 anlagts in till den nya Nils Erikssonslussen. I överståthållarens ordningsregler för fiskehandeln från år 1856 bestämdes att det bara var land- och skärgårdsbor som fick lägga sina båtar vid bryggornas yttre delar och ha försäljning direkt från dem. I takt med att staden växte så tilläts fiskarna att sälja sin fångst även på andra platser i staden. Säljare från den norra delen av skärgården kunde bjuda ut sina varor på Östermalmstorg, medan försäljningen på Hötorget och Kornhamnstorg var förbehållen fisk som fraktats till staden landvägen. Efter protester från Vaxholmsfiskarna våren 1894 så liberaliserades reglerna betydligt och strömmingshandeln blev i stort sett fri. Kornhamnstorg blev snart centrum för fiskhandeln i Stockholm. Från Mälarsidan landades spannmål, insjöfisk och andra typer av livsmedel vid Kornhamn, vid Mälartorget och vid Munkbron. Flera av de stora torgen utvecklades till stora handelsplatser där livsmedel köptes och såldes. Det viktigaste blev snart Hötorget och Kornhamnstorg. Åtminstone sedan 1600-talet hade upplandsbönderna fört sina varor till Hötorget, vars namn antyder att inte minst spannmålshandeln var omfattande. Myndigheterna gjorde många försök att reglera torghandeln. I 1760 års förordning om mångleri och torghandel bestämdes bland annat att spannmål, hö, halm, ved och stockar skulle säljas på Hötorget och Södermalmstorg. På den östra delen av Norrmalmstorg samt Kornhamnstorg skulle alla andra varor utbjudas. Gryn och mjöl fick säljas fritt på vilket torg som helst. Ett hundratal år senare hade Hötorget delats upp i en sydlig del, Månglartorget, där handeln bedrevs i tältstånd, och en nordlig del, Bondtorget, där hästar, andra djur och jordbruksvaror bjuds ut till försäljning av inresande bönder. Det var inte bara upplänningar som kom hit, utan även bönder från Hälsingland, Ångermanland och Jämtland. Av Stockholms alla torg med handel är det idag endast Hötorget som har en bevarad, obruten tradition av handel utomhus. Redan 1624 gjorde myndigheten ett försök att reglera slakten i Stockholm. Alla borgare befallde sig att hjälpa till med timmer till det nya slakthus som höll på att uppföras vid Norrström. Här skulle särskilda slaktare sköta arbetet under stadens överinseende, medan de borgare som ertappades med privat slakt skulle straffas. I samma anda byggdes under 1800-talet ett antal saluhallar. Maria saluhall på Hornsgatan 72. Och det är i nuvarande Folkoperans hus. Och det var mellan åren 1899 och 1927 som det var Maria saluhall. Och även så vid Hötorget, där den första stod färdig 1882. Och det var saluhallarna i Klara 1929-1965. Där måste vi avsluta boken för idag, för nu är klockan 8. Vi säger tack och adjö, ansvarig utgivare, Nacka Radioförening. Jag heter Lasse Lundberg, kommer igen imorgon. Hej då!